Hösten 2025 fyller Kvanthopp 20 år. Det vill vi naturligtvis fira tillsammans med vår publik. Jubileumssändningen går av stapeln live onsdagen den 1 oktober klockan 18-20 på Åbo Svenska Teaters scen Tiljan på Auragatan 10. Så boka din biljett och häng med, det är gratis. På scenen sitter en expertpanel och de svarar på dina frågor. Vad undrar du över? Skriv till kvanthopp@yle.fi. Och hej, vi ses i Åbo den 1 oktober. 10, 9, 8,
ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Sukotsukki. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico. Quantum swoon.
Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico. Kvantum. Det du inte visste att du ville veta.
Allra först måste jag erkänna någonting. Jag är en otrolig bilnörd. Jag har varit det ända sedan jag var liten. Det är framförallt motorer som jag alltid har gått igång på. Spela upp ett valfritt motorljud åt mig och jag kan sannolikt säga hur många cylindrar motorn i fråga har. Om det är med turbo, mekanisk kompressor eller en vanlig sugmotor. Det känns ju lite skamligt i dagens läge det här. För jag menar, samtidigt som jag älskar ljudet av tjutande italienska V12 har jag i min yrkesroll specialiserat mig på klimatvetenskap. Jag vet hur destruktivt vårt beroende av fossila bränslen är för mina barns framtid. Jag vet att fossilberoendet är någonting vi måste skaka av oss. Ändå ser jag hur elektrifieringen av bilparken går allt annat än som smort. De europeiska biltillverkarna har tampats med massiva problem på sistone. Deras elbilsutbud har inte hittat sina köpare. Samtidigt har kinesiska tillverkare gått från klarhet till klarhet. I det här avsnittet av Kvanthopp ska vi ta en titt på bilen. Var står den just nu? Är det el som gäller i framtiden eller har förbränningsmotorn ännu några S i rockärmen? Eller borde man satsa på en laddhybrid? Och varför är dagens bilar så fula? Ja, jag vet, fult är ett totalt subjektivt begrepp. Men dagens bildesign är på många sätt och vis problematisk och ibland rent av användarfientlig, helt objektivt sett. Allt det här ska vi titta på. Spänn alltså fast säkerhetsbältet, nu kör vi. Mitt namn är Markus Rosenlund. Strikt taget borde det inte vara något snack om vem som leder den här tävlingen. Förbränningsmotorn har kört in i en vägg. En modern förbränningsmotor är dyr, komplex, men ändå hopplöst ineffektiv jämfört med en elmotor. Elmotorn kommer alltid att vinna på enkelhet, vridmoment, verkningsgrad och förmågan att producera sin egen energi i nedförsbacken. Jag menar, okej då, förbränningsmotorn gör sitt bästa för att hänga med i svängarna. Men vi kan inte blunda för faktum. I grunden kör vi fortfarande på samma princip som 1876 när Otto Daimler och Maybach patenterade fyrtaktsmotorn. Men under alla nutida turboaggregat, styrdatorer och bokstavsförkortningar är det samma gamla maskineri som 1876. Vevaxel, kolvar, ventiler. Och varje extra hästkraft, förlåt kilowatt, som naturligtvis ska komma utan ökad förbrukning, kostar allt mer i form av ingenjörsarbete och pengar. Skärpta utsläppskrav har gjort moderna förbränningsmotorer löjligt komplexa och dyra att tillverkas. De består av hundratals rörliga delar i exotiska material. De måste kylas, smörjas och servas. En familjebils bensinmotor på runt 75 kilowatt kan väga omkring 100 kilo. Plus en 25-50 kilos växellåda full av fin mekanik. En elmotor i samma effektklass består i princip av två delar, varav en är rörlig. Den behöver ingen växellåda, ingen motorolja och knappt någon kylning heller. Elmotorn kan dessutom överbelastas kortvarigt och ge långt mer än den officiella effekten när det behövs, när hornen växer ut i pannan på pappa i trafikljuset. Ja, och sen det ultimata trolleritricket. Elmotorn kan inte bara förbruka energi, den kan också generera den. Vid inbromsning laddas batteriet genom att rörelseenergin blir till el. Tänk om en bensinmotor kunde spotta bensin tillbaka i tanken när du bromsar. En elmotor levererar också ett brutalt vridmoment direkt från stilla stående som får den mest råbarkade turbodieseln att skämmas. Det här beror inte minst på elmotorns fullkomligt överlägsna verkningsgrad. Det vill säga hur mycket av energin som förvandlas till framåtdrivande kraft istället för värme åt kråkorna. En bensinmotor har cirka 30% verkningsgrad, en diesel knappt 40%. Räknar man in tomgång och friktionen i drivlinan etc. så ja, då återstår ofta bara 12-30% som faktiskt driver bilen framåt. Elmotorn den skrattar rått åt det här. Den ligger på sådär 98% verkningsgrad. Också med förluster i drivlina och elektronik når ungefär 83% av elenergin hjulen. Mer nytta av varje kilowattimme, helt enkelt. Så, summa summarum, på pappret ser det åtminstone bra ut för elmotorn. Förbränningsmotorn har förädlats och förfinats till bristningsgränsen. Den är dyr, komplex och ineffektiv jämfört med el. Elmotorns trumfkort är enkelhet, vridmoment, tillfällig överkapacitet och kraftåtervinning. Så den vinner egentligen redan innan vi ens nämner klimatet och miljön. Den vinner till och med när vi tar i beaktande dess akilleshäl, det onekligen väldigt tunga och klumpiga batteriet, som i och för sig hela tiden utvecklas och blir bättre och snabbare att laddas. Ändå har det inte alls gått som på Strömsö när det kommer till elektrifieringen av den europeiska bilparken de senaste åren. Elbilarna har inte sålt. Framförallt amerikanska Tesla har kört i hård motvind, inte minst på grund av sin VD:s politiska utsvävningar.
It's okay to be proud to be German. This is a very important principle.
Men de europeiska tillverkarna har inte heller upplevt någon dans på rosor. Bilförsäljare med årtionden i branschen säger att de aldrig har sett så här mycket förvirring. ändlösa pressmeddelanden, strategiomläggningar, tillverkare som tvärvänder, stora fält fulla med osålda elbilar. I Sverige till exempel, där skulle Volvo vara 100% eldrivet fram till 2030, hette det. Inte så nu längre. Nu är det laddhybrider som gäller. Också bränslebilarna är tillbaka i mixen. I Tyskland låter det ungefär likadant. BMW meddelar att deras V8-motor vid närmare eftertanke inom citat lever vidare på obestämd tid. För USAs och Mellanösterns marknad och främst samtidigt som BMW satsar hårt på laddhybrider. Elkortet finns nog i och för sig också med i packen. Porsche bjuder fortfarande ut den eldrivna Taycan som sitt flaggskepp, men försäljningen rasade 2024. Vinstmarginalerna för den modellen har krympt från 22% till runt 10-12%. Elversioner av flera övriga Porsche-modeller skjuts på framtiden. Och den helelektriska, billiga europeiska folkbilen har fortsatt lysa med sin frånvaro. Hur hamnade vi här? För att svara på det måste vi spola tillbaka till Dieselgate, Volkswagen-koncernens utsläppsskandal som briserade hösten 2015. Bolaget hade lagt in mjukvara i miljontals dieselbilar som kände av när bilen testades i labb och slog då på ett extra rent läge. På vägen i normalkörning kunde sen utsläppen vara mångdubbelt högre än vad lagen förutsatte. Den här skandalen ledde till massåterkallelser, åtal och miljarder i böter och skadestånd. Det hela ledde också till att dieselmotorn alltmer föll i onåd i Europa. EU och dess medlemsländer reagerade panikartat med att skärpa utsläppsreglerna för bilar som säljs inom unionen. Inte minst då i form av Euro 7, EUs nya utsläppsregelverk som ska gälla från 2026 och framåt. Vid samma tid började amerikanska elbilstillverkaren Tesla kapa allt större marknadsandelar i Europa. Och det här fick de europeiska biljättarnas styrelser att dra slutsatsen. El går tydligen att sälja, så nu var det ut med dieseln och in med elektriciteten. Och kursändringen, den blev allt annat än mjuk. Många tillverkare frös mer eller mindre över en natt sina planer på nästa generations förbränningsmotorer. Jag menar, varför lägga miljarder på nya fossildrivlinor som kanske inte klarar kommande normer när marknaden, politiken och kapitalet alla pekar mot el? Så man investerade miljarder i batteriplattformar och mjukvarucentrerade bilar istället. Datorer på hjul. Sen kördes käppen in i hjulet. Pandemin slog till, komponentbristen likaså, plus logistiken som knakade globalt. Så investeringsbeslut sköts upp. Delmål i klimatpolitiken ändrades i all hast. Euro 7 urvattnades delvis och blev till slut mildare än befarat. Inte för att vi ännu heller har hört det sista om den grejen. Fast nu var det ju för sent i det här skedet att backa helt och hållet från elstrategin. Elbilarna hade redan börjat rulla ut ur fabrikerna. Och tekniken var onekligen imponerande. Plötsligt accelererade pappas firmabil som den värsta turbo-Porschen.
All right, you guys ready?
Men de allra första batteribilarna levde inte upp till de högt uppskruvade förväntningarna. Många uppvisade på tok för kort räckvidd i motorvägsfart eller vinterkyla. Laddtiderna såg vackert korta ut i reklamen, men blev i praktiken ofta mycket längre. Tekniken var full av barnsjukdomar, inte minst då i mjukvaran. Infotainmentskärmar som hängde sig, assistanssystem som fick fnatt, bilar som låste ut eller in sina ägare.
Cars. A Valley woman says she got trapped inside her Tesla and couldn't get out. Gary Harper is here and she is not the only one this has happened.
De första elbilarna från den här nya strategin var dessutom väldigt dyra, ofta riktade mot det så kallade premiumsegmentet. Och när de inte sålde som förväntat kom prisjusteringarna i rask takt. Det här hade sedan en dominoeffekt. När de stora tillverkarna sänkte nybilspriserna snabbt slog det rakt in i andrahandsvärdet. Early adoptern, den här nörden som alltid ska vara först med de senaste prylarna, hade tecknat på en 3-års leasing och kände nu sig bränd. Jag trodde jag var först på bollen. Nu droppar värdet på bilen innan mitt första servicebesök. Och det här är viktigt, Sine, för förtroende är hårdvaluta på bilmarknaden. När andrahandsvärdet darrar börjar också företagens inköpare tveka. Taxiflottor världen över som redan hade hunnit rusta upp till tänderna med elbilar började snart sälja ut sin bilpark till högstbjudande. Lägg sedan till att räntorna steg, liksom också energipriserna, och statliga elbilssubventioner bromsade in. Ja, då var elbaksmällan ett faktum. Den stora satsningen på elbilar hade en annan, kanske lite oväntad följd. Elbilarna tog livet av den traditionella europeiska stadsbilen, småbilen. Tänk Fiat 500, Citroën 2CV, Rättisitikka alltså, Mini etc. om vi ser på de här lite äldre modellerna. Alla de här bilarna och deras efterföljare som satte det efterkrigstida Europa i rullning. En tid var det ju överallt i de europeiska storstäderna. De myllrade på de trånga gatorna. 2008 var nästan var fjärde ny bil som såldes i Europa. En småbil, en citybil. Idag är deras andel 6% och siffran fortsätter falla. Och det har ju med priset att göra såklart. Ta nu en relativt typisk småbil som Fiat 500 i sin moderna form. Priset på den har nästan fördubblats på drygt 10 år. Det här förklaras officiellt med regler kring säkerhet och utsläpp som gör att också småbilar måste utrustas med dyrare komponenter, vilket pressar upp produktionskostnaderna. Men den mesta prishöjningen kommer i praktiken från elektrifieringen. Och vem förlorade då mest på det här? Unga stadsbor. Alla som behövde billig mobilitet. På 1990-talet kunde en 22-åring på minimilön spara i 14 månader och köpa en ny småbil. Idag tar det över 3 år av sparande, om man alls lyckas. Så Varför blev det så här? Varför dog småbilssegmentet? Ett ord, lönsamhet. En småbil för 12 000 euro gav kanske 400 euro i vinst. En SUV, Suburban Vehicle, alltså en City Jeep för 35 000 gav cirka 6 000 i vinst. Samma fabrik, 15 gånger mera pengar. Winner! Beslutet blev lätt. Ironin här är att elektrifieringen borde ha blivit räddningen för småbilen. Litet batteripaket och kort räckvidd räcker bra i staden. Mindre batterier håller dessutom nere priset. Men istället blev elektrifieringen ett svepskäl att döda hela segmentet genom att chockhöja priserna på de minsta bilarna. För el hade ju blivit en lyxgrej nu, ser du. Men i grund och botten handlade det alltså om att vinstmarginalerna för småbilar var klart mindre än för de stora SUVarna. Så tillverkarna pumpade in miljarder i marknadsföring för att övertyga europeerna om att de, inom citat, behövde SUVar. Grankulla-traktorer har jag kallat dem. Argumentet var då säkerhet, högre sittposition, bättre skydd. Få broschyrer nämnde att SUVar dödar fler fotgängare, välter lättare och slukar dubbelt så mycket energi, om det sen gäller bensin eller el. Småbilen, den började likställas med fattigdom och kompromiss, elände. SUVen blev status, frihet och framgång.
Yeah baby! Yeah.
Skolskjutsen förvandlades till en SUV-parad. Städernas parkeringsrutor började breddas på politikernas initiativ. Plötsligt var småbilen inte bara borta, den var nästan skamlig. Men räkna inte ut småbilen för gott. Den kan komma att göra comeback. Nu som en på riktigt billig elfolkbil. Vi kommer till det lite senare. Parallellt med att elektrifieringen inte har gått enligt förväntningarna har vi en annan kris på gång. Den europeiska bildesignens kris. Jo, jag vet, nu ger vi oss delvis ut på subjektiva vatten här. Men jag hävdar att det går längre än så. Form går nämligen ofta hand i hand med funktion. Titta runt idag på din lokala supermarkets parkeringsplats. Inte minst de tyska märkena sticker ut med sina gigantiska grillar som påminner om arga näsborrar. Och alla asiatiska crossovers med sina fejkade luftintag överallt. Och de evinnerliga aggressiva SUV-barna som sagt, så långt som ögat ser. Ja, och vad är alltså grejen med de galna grillarna? BMWs klassiska, inom citat, njurgrill har vuxit med omkring 400% sedan 2010. Nya 7-seriens grill är större än hela fronten på en tidig 3-serie. Samtidigt har marknadsandelen krympt stadigt. Full design är inte bara estetiskt stötande, den är kommersiellt självmål. Orsaken till den här elefantsjukan som de flesta bilmärken har drabbats av finns i Kina. Sedan Kina blev världens största bilmarknad omkring 2019 har europeiska märken prioriterat kinesiska köpare. I Kina förknippas stor grill med prestige. Krom blänkar fint på sociala medier och en massiv SUV-siluett signalerar status. Flera europeiska tillverkare har öppet mediet att större grillar och ett aggressivt formspråk är efterfrågat av kinesiska återförsäljare. Resultatet blir att det som inom citat funkar i Shanghai ofta ser bizarrt ut i Stuttgart. Hur som helst, idag är runt 73% av alla nya bilar i Europa SUV eller crossover. Aerodynamiken som dikteras av utsläppsreglerna pressar alla bilars form mot samma, inom citat, tårdroppe. Samma bottenplattor delas över märkenas olika segment, vilket sammantaget leder till att alla bilar numera ser lika ut. Och de är hopplösa att koppla ihop med något individuellt märke om man inte läser texten på bakluckan. Men okej, det här är ju sist och slutligen en estetisk och som sagt rätt subjektiv grej. En betydligt skadligare trend är däremot att de fysiska knapparna mer eller mindre har försvunnit från bilarna. Futuristiska jätteskärmar, pekskärmar som har ersatt knapparna, de säljer på bilmässorna och på Instagram. En pekskärm är ju dessutom billigare att tillverka än en flora av riktiga knappar och vridreglage. Men den är farligare och fulare. Pekmenyer fragmenterar interiören, de distraherar föraren och checkar upp allt som heter harmoni och proportion i kupén. Till saken hör sen också att all den här elektroniken i praktiken är omöjlig att fixa själv. Förr var det liksom självskrivet att man skulle skruva på sin bil själv. Man bytte olja, bromsklossar och glödlampor på garageuppfarten. Jag bytte hela motorn i min gamla rostiga Renault. Och allt det här skapade ett starkt reservdelsekosystem. Idag är det här ekosystemet på reträtt, medvetet och strategiskt. Precis som med en modern laptop byggs bilarna så att ägaren ska ha så svårt som möjligt att fixa någonting själv. Faktum är att inte ens en reparationsverkstad kan alltid fixa en strulande elektronisk komponent. Den kan bara kodas av fabriken mot en saftig ersättning såklart. Ja, det kanske allra sjukaste med den här trenden med pekskärmar och elektronik och datorer på hjul är att många funktioner i de moderna bilarna numera är sådana som man måste prenumerera på. I många modeller är till exempel bänkvärmaren en grej som du ska prenumerera på. Du betalar en månatlig summa för att den ska fungera. Det är ju liksom inte klokt bara. No, bensinbilarna, de är sen inte mycket bättre när det kommer till hållbarhet de heller och pålitlighet. De allt skarpare utsläppsreglerna har gjort att man klämmer in pyttesmå men topptrimmade bensinmotorer i allt större bilar. Downsizing kallas det. En stor tjusitsig familjebil på över 2 ton kan alltså numera säljas med en liten trecylindrig motor på 1,2 liter. En så liten motor får arbeta dubbelt så hårt bara för att hålla jämna steg i trafiken. Och vänta dig inte att den håller värst många år efter att garantin har gått ut. Komplexiteten ökas ytterligare av hybriderna. Ta samma bil som jag beskrev nyss, men lägg till en integrerad elmotor på 21 kW för hybridsystemet. Och du har en komplexitet som är astronomisk för vad som borde vara en enkel, pålitlig familjebil. På ytan ser det alltså ganska mörkt ut för den som bara vill ha en enkel, billig bil utan frillor som du kan ta dig från punkt A till punkt B med. Men då ska vi minnas att vi alltså fortfarande lever i brytningsskedet mellan det gamla och det nya. Elbaksmällan känns ännu av. Men vi går kanske mot ljusare tider. Och då har elbilen fortfarande en roll att spela. Jag tror personligen att den nämnda, redan dödförklarade stadsbilen, minibilen, kan göra en comeback redan nästa år. De europeiska tillverkarna är smått tvungna att reagera om de vill överleva anstormningen från de billiga kinesiska elbilarna som redan har kommit igång. I Kina har man nämligen insett att det finns en marknadsnisch här. En elbil är som allra enklast mycket simplare och billigare att tillverka än en bensinbil, just för att motorn är så avskalad. Vi måste bara komma över den här tvångstanken om att el måste vara premium. En liten elbil är som sagt billig att tillverka. Den kräver mindre batteri, den har bättre räckvidd per kilowattimme och drabbas inte lika hårt av premium elbilarnas värdeminskning. Det är här som volymen kommer potentiellt. Och det har kineserna fattat. Och åtminstone vissa franska och italienska tillverkare har just nu intressanta modeller på gång som tyder på att de har hakat på. Och på det hela taget, efter katastrofåret 2024, har 2025 faktiskt visat tecken på en viss ljusning för elbilen. I EU stod rena elbilar för 15,6% av nybilsmarknaden januari-juli 2025. Det är upp från 12% året innan. Hybrider ligger runt 35%, medan bensin och diesel har fortsatt gå back. Nu ligger det kring 38% av de sålda nya bilarna. Uppstickaren i de här sammanhangen är alltid Norge, där 88,9% av nybilarna var helt eldrivna. Men också i Finland fortsatte elbilarna kapa marknadsandelar under första kvartalet av 2025. Intressant för Finlands del är att laddhybriderna verkar gå särskilt starkt framåt här hos oss, med den största ökningen av alla segment, upp med 63% sedan samma tid i fjol. Kort sagt, elbilen har sina problem, men den är här för att stanna. Men inte ensam. De närmaste åren blir en trehästars kapplöpning mellan små elbilar, laddhybrider och bränslesnåla bensinbilar. Så må den bästa lösningen vinna. Ja, och för er teknikfrälsta nördar som väntar på den självkörande elbilen där man kan åka runt i stan utan att ha händerna på ratten, med ögonen på vilken skärm man vill, så mycket man vill. Den finns redan. Den kallas buss. Det var allt som Kvanthopp hade att bjuda på den här veckan. Ett nytt avsnitt droppar som vanligt in på Yle Arenan nästa lördag. Ha det gott till dess, säger jag som heter Markus Rosenlund.